Vad händer om du är nästan blind och plötsligt börjar se igen? Ja, musikern och tidigare Lundapågen Johan Häglerud slog i alla fall inga glädjekullerbyttor när det hände. Johan föddes gravt synskadad och såg allt sämre som barn. Han flyttade också hemifrån tidigt för att få bättre stöd i en synskadad familj. Men så plötsligt en dag kunde han se igen. Och nu finns hans historia som bok. Fast när vi ringer upp honom för att prata om boken så är det musikern Johan Häglerud som svarar upp i Stockholm. Och han har släppt ett album. Så vi börjar där.
Just nu så sitter jag i en källare i en studio på Södermalm.
Och om du sitter i en studio så är det därför att det är den delen som, vad jag fattar, är huvuddelen av ditt jag som är igång. Du är musiker.
Precis. Och det är väl det som jag håller på med i mitt liv.
Och ditt instrument är?
Alltså jag spelar ju framförallt elbas. Det är det som är mitt huvudinstrument. Det är det som jag är riktigt bra på. Sen är det ju så att så här, jag jobbar mycket som producent och låtskrivare också. Då får man ju spela lite allt möjligt. Och jag tycker att det är kul att spela alla möjliga instrument. Men det är basen jag gillar mest, om man säger.
Du har kommit ut med ditt första album.
Faktiskt så släppte jag mitt första album i september. Inspelad faktiskt precis här där jag sitter nu, så det känns bra att vara här.
Om du ska beskriva din genre, vad är du?
Ja, vad ska man säga? Alltså jag, i grunden så är det ju så att jag tycker om så här bra, välspelad popmusik. Och med välspelad så menar jag att, alltså nu för tiden så är det ganska vanligt att det liksom är samplingar och ganska mycket datorbaserad musik. Och det är inte riktigt min grej. Jag gillar kanske det lite grann, men jag tycker också om att det finns en slags live-känsla. Att det är riktiga musiker som spelar. Så jag försöker göra någon slags genuin popmusik. Och sen så liksom ta in influenser. Annat som jag tycker om, jazz och soul och liksom. Och sen är det texter på svenska som jag hoppas betyder någonting för någon. De gör det för mig i alla fall. Jag försöker beskriva mitt liv och det jag känner och det jag gör och liksom.
Hjärtat är min hela sång, själen i ackordets gång. Jag önskar jag fick sjunga den för dig. Ett sätt att formulera något. Statement över tid som gått. Ett sätt att formulera vem jag är. Jag har gått så många vägar, men nu vet jag inte.
Och den som vill veta mer om hur du blev musiker kan läsa om dig i en bok som heter Med egna ögon, som jag har framför mig här i studion, som har kommit tillsammans med författaren Josefin Lindén. Med egna ögon heter den alltså. Du står här och ser väldigt glad ut på omslaget och öppnar en dörr och ler mot betraktaren. Men det handlar ju inte bara om dig som musiker.
Precis. Det handlar ganska mycket om hur det kan vara att se dåligt. Och då är det ju, min resa är väl som så att jag, min syn har gått lite upp och ner under mitt liv. Så ja, men under tonåren till exempel så såg jag i princip ingenting alls. Och sen så har jag fått tillbaka den synen lite grann i alla fall. Och just nu så ser jag väl kanske 10%. Ja, alltså inte så jättemycket helt enkelt. Och det har varit en så här intressant resa som jag kände att jag ville dela med mig av på något sätt. Så blev det en bok.
Den här boken är ju, vad jag förstår, skriven lite som Zlatan-biografin med David Lagercrantz. Du har berättat och sen har Josefin Lindén skrivit ihop historien. Men hur jobbar den rent konkret?
Nej, men det är ungefär som du säger. Alltså, vi träffades en himla massa gånger och liksom pratade och jag berättade om mitt liv och så här. Vi åkte också runt till en del platser som kändes viktiga för historien så att hon skulle få känna in omgivningen. Och sen var det en del grejer som jag tror både hon och jag kände att det här, kanske jag måste skildra det här själv på något sätt för att det är en så här speciell grej. Alltså där jag gjort ett utkast och sen så har hon skrivit om det till annan. Så vi har liksom jobbat tillsammans på det sättet. Och jag tycker själv om väldigt mycket om att skriva. Och jag skriver ju låttexter så här i och för sig i vanliga fall. Men Josefin är så himla duktig på att fånga upp vad jag säger och sen göra någonting fantastiskt av det. Så jag tycker att det blivit väldigt bra.
Alltså det var faktiskt så att nackhåren reste sig på mig positivt när jag läste beskrivningen av vad som hände när du tog in att du faktiskt såg igen det här avsnittet. Vem är det som har gjort det? Är det hon eller du?
Det är helt och hållet Josefin som har skrivit det där. Jag tycker också att den skildringen är jättebra. Verkligen jättebra.
Men är det dina ord? Eller är det hennes tolkning av dina ord?
Det är väldigt mycket både och. Jag har pratat fritt och hon har spelat in. Sen så har hon skrivit om en del och en del grejer kanske hon har tagit som det var. Så det är en härlig blandning på något sätt av det där.
Du är ursprungligen härifrån Skåne. Du är från Lund.
Jag har framförallt bott kring Östra Torn. Sen ska jag också säga att min pappa är ifrån en liten ort utanför Söstala, utanför Hässleholm, som heter Häglinge. Så där har jag också varit en del. Men jag har definitivt mina rötter i Skåne.
Och du beskriver dig på ett par ställen i den här boken om när du försöker orientera dig i tillvaron som inte särskilt mycket seende barn, att en otrygg själ i utkanten av Lund eller på ett annat ställe, liten och splittrad pojke från Skåne. Det låter rätt tufft. Var det det?
Alltså, tiden i Skåne, alltså mina första år, eller min mamma brukar säga så här, att när jag var, liksom, gick på dagis så var jag alltid en otroligt glad pojke liksom. Men sen när jag började skolan så förändrades det. Så från det till började skolan så hade jag väldigt, väldigt tufft. Och det slutade i sin tur med att jag flyttade därifrån till Stockholm.
Och i Stockholm fanns det släktingar till dig som var synskadade som du fick en fristad hos?
Ja, men lite så. Alltså dels så var det skönt för mig att som så här 14-åring få börja på nytt på något sätt. Alltså komma till ett nytt ställe där jag inte känner någon och få starta från början. Och framförallt att jag fick hamna i en familj där det var väldigt naturligt att man såg dåligt. Och det var inget konstigt. Jag kunde få liksom det stödet och den kunskapen som de hade på något sätt. Och liksom, ja, men blev peppad och så här att jag kunde förstå att, ja, men att det faktiskt inte är någon fara med att se dåligt. Alltså, det är bara att man ska lära sig leva med det. Det sätter inga hinder för vilken livskvalitet man kan ha i sitt liv på något sätt.
Och du skriver här om hur du var, så att säga, medan du fortfarande nästan inte såg någonting. Och hur du vågade öppna upp dig inför andra, att du tog hjälp av andra människor, inte nödvändigtvis bara de nu i din familj som var synskadade, utan att fråga andra människor på gatan eller var det nu bara månde.
Alltså, jag tror att det här med att se dåligt, det har hjälpt mig att vara en mindre blyg person. Jag tror att jag i grunden är en ganska introvert person, men det är ju lite så när man inte ser något eller ser dåligt så hamnar man i situationer då man helt enkelt måste ta hjälp. Och då, ja, men då har man ju som två alternativ. Antingen så ber man inte om hjälp och så lyckas man inte ta sig dit man ska eller lyckas inte göra det man behöver. Eller så väljer man och på något sätt, i mitt fall då, trotsa min lite blyga sida och faktiskt be om hjälp. Och det var väldigt bra för min personliga utveckling så att jag vågade ta kontakt med människor och träffade väldigt mycket fint folk i och med det. Och människor som jag aldrig skulle prata med annars. Liksom.
Har du några exempel?
Jag har ganska många så här, små exempel. Liksom. Jag har inte träffat kanske någon som jag sen liksom har varit vän med för resten av mitt liv. Så kanske inte har varit riktigt. Men fina vardagsmöten, att man träffas så här på tåget och så behöver man hjälp och veta vilken station det är, så slutar det med att man sitter och pratar liksom en stund och så här, och det tycker jag själv är bland det trevligaste, intressantaste och mysigaste som finns. Alltså, jag tror generellt som vi lever nu så här, i något slags digitalt samhälle så här, att vi är ganska bra på att fokusera ner i telefonen istället för att öppna upp våra ögon och se vilka människor som finns omkring oss på tunnelbanan eller bussen eller vad det nu är.
Jag citerar här: jag har träffat många med synnedsättning som inte fått chansen att testa att klara sig själva.
Ja, jag är himla glad ändå att både min mamma och sen familjen som jag bodde hos i Stockholm aldrig har varit överbeskyddande. Alltså inte liksom så daltande. När jag var 16 år, då började jag i en förening som heter Unga Synskadade. Och där fick jag ju träffa alla möjliga personer som ser dåligt från hela Sverige. Vår enda gemensamma nämnare var att vi faktiskt såg dåligt. Och där är det så intressant liksom, så här, hur man har... Det spelar så otroligt stor roll hur mycket man har fått liksom, testa själv. Alltså det är så lätt, jag förstår det. Alltså, det är så himla lätt som förälder att man tänker att nej men gud, om man är blind så kan man inte göra någonting. Man måste ha hjälp med allt och sådär. Tyvärr så tror jag att det är ganska vanligt att det är så. Att man på något sätt applicerar sin egen rädsla för att vara blind på sitt barn. Man måste, precis som alla barn, så måste man få testa sina vingar och se vad som går och vad som inte går. Man måste få slå sig, man måste få gå fel, man måste få göra fel för att kunna göra rätt.
Och du lärde dig att skaffa dig den här självständigheten, men den byggde ju på att du är blind, du har en identitet som blind eller i alla fall med väldigt, väldigt lite syn. Och sen ändrades allting plötsligt en dag som det berättas i boken.
Mm.
Vad hände?
Ja, alltså jag har ju som två olika synfel kan man säga. Ett som sitter i ögat och ett som sitter i syncentret. Och de här två ögonsjukdomarna, eller vad man ska kalla det, de jobbar tillsammans och gör att ögonen fungerar väldigt konstigt. Och när jag gick i trean på gymnasiet så fick jag tillbaka en massa syn. Jag ser inte bra liksom idag, men jag har ändå ledsyn. Det är ändå ganska stor skillnad från att inte se någonting alls. Och det hände liksom en helt vanlig dag mitt ifrån ingenstans. Och jag blev nog väldigt chockad. Och till en början så tänkte jag väl, ja men vad vet jag, att jag hallucinerade. Eller att det var något annat som var galet liksom.
Du berättade inte det här för någon på en gång när det hände. Det var inte så att du hoppade runt och tjoade, jag ser, utan du höll det för dig själv.
Det så tog det liksom lite tid på något sätt. Det var inte så här att det hände inom loppet av en sekund, utan sakteliga så blev det bättre. Och jag hade lite svårt att identifiera mig med det. Och sen så kom det till en punkt då jag berättade så här. Och, alltså många som hör den här historien tänker ju att jag, som du säger så här, att jag borde skuttat runt och varit överlycklig. Alltså tyvärr är det inte så enkelt. Att se är verkligen inte en direkt länk till ett lyckligt liv. Utan det handlar om så många andra saker. Och alltså just då så var jag ju väldigt, ja men jag var ganska trivdes ganska bra i mitt liv. Jag hade en situation som jag trivdes med. Ja, men jag hade på något sätt förlikat mig och lärt mig hur man lever ett liv utan att se någonting. Och trivdes bra med det. Sen kastas förutsättningarna om helt och hållet. Det var som en överdos av information. Liksom, att det var saker överallt. Och det var saker som förväntades av en. Tvungen att tackla livet på ett nytt sätt. Liksom. Det var en stor omställning.
En sak som du beskriver är att du tyckte att det blev en överdosering av reklambudskap överallt.
Ja, men jag vet inte. Alltså, det blev så himla tydligt på något sätt hur visuellt det här samhället är vi lever i. Hur viktigt det är. Och, jag fick lite spel på det faktiskt. Överallt så är det ju reklam. Överallt. Och det är liksom reklam för skitgrejer oftast. Och det är ju himla praktiskt att se bra. Det kan jag säga nu. Så det är praktiskt. Det går liksom fortare att ta sig fram. Och så vidare. Men man får också ta del av jäkligt mycket oväsentlig information. Särskilt alltså i möten med nya människor.
Hur då?
Om jag träffar en ny person så, ja men hur den här personen ser ut. Det har ju liksom inte så mycket med saken att göra. Kanske lite grann att det kan spegla ens personlighet. Men det är så otroligt lite. Det viktigaste det är ju vad man säger och vad man gör. Vad man utstrålar. Det är det som är viktigt.
Det blir för mycket information där också, eller?
Verkligen, och för mycket oväsentlig information. Tyvärr, även om man ser lite som jag gör, det där synintrycket, det går liksom inte att stänga av. För att ögat och hjärnan jobbar så fort tillsammans. Det går liksom på en halv sekund så har man dragit någon form av slutsats om den här personen. Och jag kanske förstår att hjärnan gör på det här sättet, att vi byggde på det här sättet för att det ska vara lättare att bearbeta information och att det kanske är lättare att placera in folk i fack. Men det är inte så världen ser ut. Ja, men alla människor är ju olika och då kan jag tycka att man borde ge varje ny människa man träffar en rejäl chans. Inte bara ta en titt och sen göra någon slags bedömning utifrån det. För det stämmer inte. I alla fall väldigt sällan så stämmer det.
Du skriver också att när du gick ut på krogen i början och tjejer du var intresserad av kunde bli ställda när de förstod att nu ser han hur jag ser ut. Att det var besvärligare för dem också, för de utgick också på något sätt från att de inte behövde spela någon slags spel. Uppfattar jag det rätt?
Jag vet inte, jag har en del vänner som reagerar på det här sättet. Alltså folk som hade känt mig tidigare som blind. Och ja, men den typen av reaktioner fick jag definitivt. Alltså jag kan bara tänka mig själv att det kan vara ganska skönt om man umgås med människor som inte ser någonting. Det är ganska avkopplande. Alltså att inte behöva tänka på hur man ser ut. Att det inte överhuvudtaget är viktigt. Och särskilt alltså i den åldern som jag var då, som övre tonåren. Alltså de kompisar som jag hade då, tjejkompisar, tror jag hade enorm press ifrån omgivningen att man ska se ut på ett visst sätt. Och det tror jag är himla jobbigt. Och då kanske det var så att när man umgicks med mig då som inte såg, så här är det en person som bara bryr sig om vad jag säger. Inte överhuvudtaget bryr sig om hur jag ser ut.
Så om du undrar var jag är, så väntar jag vid medis här på dig. Och även om du inte kommer, så väntar jag vid medis här på dig.
Vad man än nu lever med för förutsättningar, alltså i mitt fall så råkar det vara att jag ser dåligt, men det kan ju vara vad som helst egentligen som hindrar den. Alltså det kan ju vara att man är att man hör dåligt, eller att man kanske, du vet, har basilskräck, eller att man har någon konstig allergi. Alltså det kan vara vad som helst, och så tror jag att man måste liksom lära sig att omfamna ens förutsättningar och gilla det. Att vi är olika, att vi föds med olika förutsättningar, det är som en bra grej. Det har ju världen allt att vinna på, att vi är olika. Det är liksom inte någonting dåligt med att se dåligt, utan det är ett annat sätt att se världen på. Det fanns ju liksom massa grejer som, när jag inte såg någonting alls, massa situationer som jag hamnade i som jag inte tyckte om, och där jag inte tyckte att jag fungerade, och där jag kanske blev blyg och tyckte var pinsamt. Det skyllde jag då att jag såg dåligt, att det var det som var problemet. Att jag inte kunde se, jag kunde inte få ögonkontakt, jag kunde inte bla bla bla. Men grejen är ju så här att nu när jag ser, jag har ju precis samma problem. Och det säger någonting om att nej, men det kanske inte handlar om att jag ser dåligt, utan det är någonting som sitter i mitt huvud på något sätt. Och jag tror att det är så här med jättemycket grejer. Att man, när man ser dåligt är det ganska lätt att säga så här, nej men det är för att jag ser dåligt. Det är därför jag inte kan göra det här. Det är därför jag tycker att det här är jobbigt. Eller. Men så är det ju oftast inte. Alla lever ju med den här typen av liksom bilder av sig själv som inte stämmer.
Du har ett efterord i boken, och det är undertecknat Johan Häglerud musiker. Så det är inte Johan Häglerud musiker och någonting som har med skrivande att göra, utan det är Johan Häglerud musiker.
Ja, men på något sätt så är det. Jag känner också att jag måste vara tydlig med det. Det är, i vissa intervjuer så här, jag har blivit kallad författare. Och jag är inte författare. Jag tycker om att skriva. Tycker om att skriva låtar. Men det är ju liksom Josefin som har skrivit den här boken framförallt. Jag tror också på något slags personligt så här, själsligt plan, så kommer jag alltid identifiera mig som musiker, tror jag. Jag brinner för musik. Jag tycker om att spela musik och hålla på med det. Så det är nog därför.
Kommer du att spela här nere i Skåne?
Jag hoppas verkligen det. Det vore jättefint att få göra det. Jag hade liksom som en ganska lång period, alltså när jag hade flyttat till Stockholm, som jag men lite förnekade min historia. Men sen faktiliga har jag liksom åren kommit tillbaka, och nu så tycker jag att det är fantastiskt att få komma tillbaka till Lund och vara där. Så jag skulle gärna spela i Lund. Jag hoppas på det.
Så väntar jag i medis här.
Vi hörde Johan Häglerud, synskadad musiker i Stockholm, och låten heter alltså Jag väntar här vid medis, från albumet Med egna ögon som finns på Spotify. Josefin Lindéns och Johan Häglerudds bok, som alltså också heter Med egna ögon, finns både som talbok och ljudbok. Och ljudboken har Johan själv läst in. Den tryckta boken är satt med lite större text än vanligt. Och reporter var Dodo Parikas.